Hej hej och välkomna till podden Att leda hållbarhet. Jag heter Anders Andersson och normalt sett pratar jag fotboll i tv, men här talar jag med intressanta människor som på något vis har koll på det vi kallar hållbarhet. Jag slår vad om att nästan alla ni som lyssnar har bott på ett Scandic hotell någon gång. Jag har i alla fall gjort det massa av gånger. Och därför är jag väldigt glad att berätta att vi idag pratar med en av ledarna för Scandic i Sverige, nämligen Anna Spjut. Och hon kan hotellbranschen på sina fem fingrar och det ska bli kul att grotta ner sig i att veta lite hur de jobbar med hållbarhet. Anna avslöjar även hur man skickar kärlek till hotellpersonalen när man checkar ut från sitt rum. Och vi får lyssna på några av Annas tips på det hon brinner kanske mest för, nämligen ett hållbart ledarskap. Jag tänker inte hålla er på halster längre, utan nu kör vi igång. Varmt välkomna! Idag så har jag tagit mig till Stockholm för att träffa Anna Spjut, Chief Commercial Officer på Scandic. Och tidigare har du varit Senior Vice President på Comfort Hotel och VD på Yasuragi till exempel. Och också hållit i At Six, Hobo och Talk. Mycket välkommen.
Tack snälla, vad fint att jag får prata med dig en stund.
Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt och roligt. Jag tycker det är spännande att se och höra om hållbarhetstänk i denna värld och ditt liv känns väldigt spännande. Men kan inte du berätta lite om dig själv, Anna?
Ja, jag bor i Stockholm men kommer från södra Sverige, närmare bestämt från Blekinge. Och har jobbat i hotellbranschen i stort sett i hela mitt liv. Jag brukar säga så här i 100 år. Nu är jag ju inte över 100 år, men under väldigt lång tid. Och älskar denna branschen. Det är faktiskt inte ett jobb, det är en passion att jobba i hotellbranschen eller besöksnäringen som vi också då tillhör.
Alltså det, då är det den personlighet du har, den passar perfekt till detta att serva och ta hand om människor och möta människor.
Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att de flesta människor har någon gång varit på ett hotell eller bott på ett hotell eller kanske till och med jobbat på ett hotell. Och det är ingen dag som är den andra lik. Och hotellbranschen är... Det är en sån fantastisk näring på många sätt. Både att många människor som bor där får uppleva någonting som kanske är det finaste eller största de är med om. Mm. Men också att hela besöksnäringen är ju en fantastisk bransch med så många möjligheter till att finna kanske sitt första arbete i livet eller om man är nyanländ. Men också att göra en karriär inom besöksnäringen. Det är så många olika roller som finns inom både inom ett fysiskt hotell men också som nu när jag faktiskt jobbar på ett support office eller ett huvudkontor. Mm. Så hela näringen är, den bubblar. Jag tror också så här, vi brukar skoja om att vi är väldigt många som är väldigt extroverta. Vi gillar energier, vi tycker om människor. Lite av entreprenörer i stort sett allihopa. Och det, när man samlar den här klicken av människor i en stor grupp så blir det ofta väldigt härligt och bra framfart på saker. Det är liksom, det finns inga större bekymmer och problemet till får lösas.
Mm, det är bra. Hur kände du detta tidigt också i ditt liv? Alltså att när du hittade in i hotellvärlden när du började en gång, att det här kommer att funka för mig?
Ja, jag faktiskt har ju fått fundera några gånger på det. Det är ju inte så att min familj har bott. Jag vet att jag bodde faktiskt i London. Vi var i London en gång och bodde på hotell. Och då kom jag ihåg att den rostade brödet där, det var någonting som, så här, det här vill jag jobba med. Men redan faktiskt på gymnasiet bestämde jag att mitt första karriärsmål var att bli hotelldirektör eller vd för ett hotell. Faktiskt. Så att, och det, så blev det sen efter ett tag också. Men lite omvägar runt om i världen innan dess. Men,
Bra. Ja, det är starkt ändå att du har drivit så länge och sen fortsätter att älska den här branschen.
Ja, och jag tror att det är som jag sa här tidigare att det är så annorlunda. Det finns så många olika uppgifter och saker som behöver göras eller som kan göras. Det är väldigt innovativ på ett sätt, tycker och tänker många kanske att hotellbranschen är ganska konservativ. Och strukturen att man bor över och sover i ett rum, ja, det är väldigt traditionellt. Men det är i Norden idag i besöksnäringen, men även ute i Europa och världen, så är man väldigt framåtlutad. Man tittar på nyheter, nya lösningar, innovationer. Både inom det digitala men också inom hela gästresan och gästupplevelsen på hotellet. Mm. Mm. Idag är det ju inte bara på hotellet när du bor eller när du äter på en restaurang, utan det är också innan, under och efter vistelsen. Alltså den digitala resan också som är väldigt stor.
Jag har ju funderat nu i livet lite om vart världen är på väg och hur vi jobbar och mycket med hållbarhet som vi jobbar med på Exceed. Hur började du upptäcka hållbarhet?
Ja, idag tror jag, Anders, idag tänker jag säga att alla vet i stort sett vad hållbarhet betyder. Men det är faktiskt inte så. Jag är ju så pass gammal så att det är faktiskt inte så att alla visste det ett tag. Jag brukar tänka så, jag är född med en fantastisk mor och far. Men min mor, brukar jag säga, hon var en pionjär inom hållbarhet. Och då menar jag att vi hade lindisktraser hemma, alltså inte de här klassiska, de här andra som man köper slänger, utan de kokades i kastrull, de luktade illa efter ett tag och så kokar man dem. Jag är också uppvuxen med en spann under diskbänken där man då slängde ner matrester, och så fanns det en äcklig tunna längst ute i trädgården som man då ibland fick som straff nästan att gå ut och tömma där, och man tänkte, vad är detta för någonting? Och idag måste vi ju säga att alla i stort sett liksom vet ju vad kompostering är, och den bruna tunnan och den gröna tunnan som vi har i Stockholm. Och det här var ju när jag var väldigt liten. Ja. Så jag tror någonstans att jag har lärt mig liksom från det benet att kring det ekologiska inom hållbarhet. Sen tror jag, och det här kommer ju du nämna lite om, det andra, det mänskliga inom hållbarhet, det är ju också, jag tror bara att det kan vara genetiskt. Jag har fått det socialt hemifrån och genetiskt hemifrån. Så för mig är detta självklart hållbarhet.
Ah, häftigt. Det var andra tider, helt andra tider kan man säga, och det är svårt kanske för de unga att förstå det här med hur tänket har varit. Det är därför vi har hamnat där vi är nu också, att man inte har förstått det tidigt med kompostering och så. Men det var ju fantastiskt att din mamma var. Man kan ju säga det, du sa det, men det finns ju olika sorters hållbarhet. Till exempel, man brukar prata om tre dimensioner inom hållbarhet som är sociala, ekonomiska och ekologiska. Och jag tänker när man läser om det, annars tänker jag väldigt mycket om den sociala hållbarhet. Så att jag läste lite och då, på nätet här, och det var slående att se, tycker jag, att hur många av kommentarerna som av gamla anställda eller kollegor och sådär, att de är så positiva till ditt ledarskap.
Ja, det var ju fint sagt.
Ja, men alltså jag tänker, vad är hållbart ledarskap för dig? Hur kan det vara så att du är så populär?
Ja, nej, ja, det där var det du som sa nu då. Ja, och bara få kommentera det här med ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbarhet. Vi på Yasuragi, som du nämnde innan att jag jobbade på, då bröt vi faktiskt till och med ut och sa att vi hade ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, men också la vi faktiskt och bröt ut ett hållbart ledarskap. För det är egentligen det som är grunden, basen till allting. Och det här är lite, om man bara får reflektera lite över världen som vi har varit i. Alltså, förr i tiden så var det ju människan och liksom armar och ben och hjärnor som var viktiga. Och sen kom ju hela industrialiseringen och teknologiutvecklingen, och allting skulle göras av datorer och maskiner och robotar och sådär. Och idag, vad vi faktiskt kan se nu, så är vi ju tillbaka igen att det går inte att lösa allting med teknik, utan det är faktiskt människan bakom. Det behövs människor som kan styra saker. Och människan blir än mer viktig idag och i framtiden, som jag menar. Och därför tror jag att hållbart ledarskap och hållbarhet kring hur vi lever, hur vi arbetar, hur vi har det privat, det är grunden till en framgång.
Väldigt bra, jag håller med dig 100%. Jag som har varit i lagidrott i så många år också, jag tänker att man måste funka. Men hur, ni gjorde det på Yasuragi, sa ni. Vad var det ni gjorde specifikt, och hur definierade det hållbara ledarskapet där då? För att få alla med på resan.
Ja, jag kan berätta om en... Jag nämnde här innan och säger det här, att alla kanske inte alltid förstår vad ett hållbart ledarskap. Men det hände en situation... i en korridor och jag hade en medarbetare som inte var nöjd med någonting som hände på avdelningen. Och så sa den här tjejen, hon sa inte, hon nästan skrek till mig faktiskt. Det här är för fan inte hållbart, Anna. Och då bara, just det är det som är det hållbara ledarskapet. Och det hållbara i livet och det hållbara ledarskapet, det handlar om att man ska hålla under väldigt lång tid. Mm. Och vi människor har ju någon livslängd på sig sådär 82 eller 100 år eller vad vi nu blir i framtiden. Men nästa generation kommer ju, så det axlar ju in hela tiden. Så det är hållbart ledarskap, att du ska hålla under väldigt lång tid, både som ledare och som medarbetare.
Men hur är balansgången där då med att kravställning till exempel? Det kan inte vara helt enkelt alltid. Man måste ställa krav på folk och då måste man vara hård också kanske som ledare.
Mm.
Eller?
Ja, alltså det är ju i allting i livet, så tror jag på ett tydligt... Alltså du sätter ut en tydlig riktning, du ger tydliga instruktioner, du ger tydliga ramverk och vi säger och berättar dina tydliga förväntningar. Och då blir det ju... Då är ju kraven det, hit ska vi, jag förväntar mig att ni levererar det här. Och sen så är man hållbar inom det. Mm. Jag tror att det här att, det är inte ohållbart att vara tydlig. Det är inte ohållbart att ställa krav. Tvärtom så tror jag att grunden i ett hållbart ledarskap är just att man är tydlig och rak med förväntningarna. Alltså du har spelat fotboll, eller hur? Alltså en otydlig tränare.
Nej.
Hur blir det på matchen sen?
Jag brukar faktiskt använda tydlighet som det viktigaste inom ledare i fotboll till exempel. Ja. För att alla ska veta vad de ska göra.
Ja.
Så det är klart att det är viktigt. Men du pratade också om att man hade en mycket extroverta person och många som hade mycket energi och så. Är det viktigt att hitta de människorna också för att ha ett bra lag? Eller kan man plocka av olika delar?
Och jag tror det är ju som när man bygger allting liksom i lag, i sport, i jobb eller även, jag tror vi touchar det lite på livet och den man lever med, en partner. Ja, är det bra att man är väldigt lika eller är det bra att man faktiskt är lite olika?
Mm.
Och min teori är, det är att det är bra att vi är olika. Och speciellt då när man, som nu säger jag, att många är extroverta och sådär. Det är kanske det att man drar sig till denna bransch för man tänker att det är socialt, jag gillar gäster och sådär.
Mm.
Men absolut behövs alla olika personligheter och persontyper. Det teamet som jag har idag på Scandic, om jag tittar på de som är direktrapporterade till mig så är det är jätteolika personligheter. Men vi sätter ramverket, vi sätter spelregler och vi balanserar och använder varandras fulla potential. Det är ju då det blir framgång. Och det kan du ju ta i allting i ett lärarlag eller i ett företag eller i ett fotbollslag för den delen ju, eller hur?
Absolut.
Det går ju inte bara att ha forwards, antar jag, eller backar.
Nej, det har du helt rätt i, Anna.
Expertkommentatorn här, Anna.
Ja, precis. Du kan ta den rollen som jag har lite annars.
Nej,
kanske.
Nej, det tror jag vi har olika roller.
Alltså jag som har levt ett helt liv i lagsport och sånt, jag vet ju det här med lagande, hur viktigt det är att bygga ett lag. Jag tycker det är därför det är så intressant att höra det, Anna. Och nu när du har haft, som jag sa här tidigare, många som du har jobbat med som ger positiv feedback om det du har gjort. Kan du inte komma med 3 konkreta tips för andra ledare hur man ska vara en bra ledare?
Det gör jag gärna. Jag skulle faktiskt bara vilja börja med att säga att jag har tre. Jag har 2 passioner i mitt liv. Och det ena är att utveckla produkter och det andra är att utveckla människor. Så jag är genuint intresserad av att utveckla människor. Och jag tror att det är liksom plattan i allting. Det finns ingenting som är så tillfredsställande som att se en medarbetare gå från klarhet till klarhet. Eller en tidigare medarbetare som mässar mig och säger, idag hade jag ett svårt samtal och jag tänkte på vad du lärde mig. Och så gjorde jag som du sa och så gick det bra. Så det, jag tror att Anders, där är grunden i att man tycker om människor och man vill utveckla människor. Då har du en bra start. Att man vill väl i utvecklingen. Och jag landar alltid i samma 3 och jag har gått kurser och jag har hållit i kurser i ledarskap etc. Och så där. Men på någonstans så är det för mig 3 saker. Och det första är att förtroende. Alltså man måste börja med att bygga ett förtroende. Och man brukar prata om någonting som heter speed of trust eller förtroendets fart. högt förtroende ger hög fart till låga kostnader. Så i grunden så behöver man alltså bygga ett förtroende. Och jag som ledare kan ju säga så här, jag har förtroende för dig. Och jag hoppas att vi ska bygga så att du kommer ha ett förtroende för mig. Jag kan aldrig kräva att någon har ett förtroende för mig, utan det måste man ju förtjäna som ledare. Mm. Men i grunden, lägger man lite tid på att bygga förtroende så går allting mycket lättare framöver. Så det är mitt första tips, och det finns massor med bra övningar på det. Man brukar säga, det finns en saying som hänger med här nu då, with people fast is slow and slow is fast. Och det handlar alltså om att du investerar lite mer tid i början, så får du fart sen. Ja. Så det är tips nummer ett. Nummer två, det är egentligen sunt bondförnuft eller sunt förnuft. Alltså låtsas inte som att du är chef och du ska vara något speciellt, utan bara sunt förnuft i dina beslut. Titta dig själv i spegeln och tänk, det här ska göras, hur hade jag velat bli behandlad? Eller hur skulle jag kännas bra när någon sa till mig vad jag skulle göra eller den feedbacken? Så sunt förnuft. Gå alltid tillbaka till, försök inte låtsas att du är någon annan, utan gå tillbaka till det sunda förnuftet. Och sen så handlar det också om nummer tre, tycker jag, och det är superviktigt, det är att se individen. Man ska liksom utnyttja varje individs fulla potential. Och för att göra det så måste du se individen, och du måste lära känna individen, du måste vara nyfiken på individen och finna vad är det som gör att individen triggas, att utvecklas etc. Och, så där. Och då trycker man ju på rätt knappar hos medarbetare och får då också en utväxling. Och det kan ju också bli lite av ett hallelujah moment, för det är också det finns ju inget bättre än att faktiskt få utvecklas. Att känna, jag har lärt mig någonting, jag utvecklas så. Och som ledare så är det ju också jäkligt häftigt att se hur en medarbetare utvecklas. Och resultatet är oftast att det blir ett bra resultat för företaget. Så jag säger igen så här, förtroende, sunt förnuft och se individen. Där har du mina tre tips.
Alltså jag sa ju att jag gillar ledarskap. Fantastiska tips, Anna. Jag förstår att du har jobbat väldigt mycket med detta. Det här du säger till exempel, för nu har vi ju varit igenom en tid och är fortfarande igenom en tid med pandemi och så här, som har varit lite från er bransch inte minst väldigt tufft. Kan man ta den tiden som du säger? Får man det som ledare alltid, eller är det stresset ibland? Eller kan man alltid bygga långsamt i början för att sen gå snabbare?
Ja, det är en väldigt relevant fråga. Den här pandemin, det var väl ingen av oss som någonsin... Jag menar, jag är igen så pass gammal så jag har varit med om några kriser tidigare. Men det här är ju helt nytt för alla. Mm. Och det är många branscher och många människor som har drabbats, och inte minst besöksnäringen. Och det är klart att vi inte alltid klarar av att jobba på precis samma sätt. Idag i besöksnäringen, om du tittar på hotellbranschen under hösten, så har det faktiskt varit ganska bra, eller det har varit väldigt bra beläggning. Och det kom väldigt fort från 0 till 100. Och då är det väldigt många nya medarbetare som ska introduceras. Och det kan jag nog erkänna, det är nog inte alltid så att alla har fått den här tiden i början. Men jag tror fortfarande att om man är tydlig ledare och är närvarande, om man är nyfiken och väldigt sunt förnuft, så kan man, trots att det är lite mer stressigt eller lite mer snabbare puckar, så kan man ändå få igenom och få samma resultat. Det behöver inte vara så här, nu glömmer vi allt om ledarskap och så bara kör vi. Nej, så kan man inte göra. Man måste fortsätta vara samma ledare. Var dig själv. Så.
Ja, bra. Helt rätt. Och hotellbranschen, jag är ju nyfiken, för jag har ju bott så mycket på hotell i mina dagar. Alltså när jag bodde i Portugal och spelade matcher, då var vi på hemmaplan, bodde vi på hotell innan matcherna. Jag åkte in dagen innan matchen och låg på hotell bara för att vi inte skulle hitta på något hus, tänker jag. Och på bortaplan hotell också, så jag har ju bott på så mycket hotell. Det är spännande det här. Scandic för mig är ju en hotellkedja som var väldigt tidiga egentligen med det här hänga upp handduken och sådär, med sånt hållbart tänk.
Ja, Ja, det är ju fantastiskt resa och Scandic var som du säger först med att ta bort engångstvål och alla de här små plyttiga grejerna som bara är direkt miljöförstörelse på alla sätt. Och även det här med att be faktiskt gästerna hänga upp handduken. Jag ska ge dig ett tips, du som bor så mycket på hotell också. Tänk på att när du reser, häng upp handduken på handfatet eller barkaskanten eller toalettstolen. För då slipper de som faktiskt städar rummet sen att böja sig ner en extra gång. Och jobbar man med detta 8 timmar om dagen så hjälper det väldigt, väldigt mycket. Så vill man skicka lite kärlek till den som tar hand om ditt rum sen, så lämna aldrig någonting på golvet. Lyft upp det i en bra höjd. Det är hållbarhet som jag säger. Men, ja. Nej, men och så Scandic var väldigt, väldigt tidigt ute och har sedan dess, det här är alltså 20 år sedan Anders, och det har jobbat systematiskt med utvecklingen av hållbarhetsfrågor. Idag är vi svanenmärkta, vi jobbar med 100% förnybar energi. Vi har på vissa hotell så har vi den här, tycker jag är briljant, ett timglas som sitter i duschen och där du då kan vända den och så vet du att om du duschar inom det här så håller du dig inom det hållbara mättalet för att spendera vatten för en dusch.
Bra.
Ja, det är så här,
lite kul också.
Ja, men det är lite så här roliga grejer. Det här med nyckelkorten som alla funderar på. Jag tror du har liksom sagt också så här, ja men varför måste man ha det? Jo, men det är klart att det gör ju att strömmen bryts i hela rummet. Och man slösar inte på energi.
Vi som bor i södra Sverige just nu, vi kan behöva sådana nyckelkort i våra hus kan jag säga. För nu kostar elen en del.
Ja, det är ju. Men, och det är ju, då är vi tillbaka till det du sa så här. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Jag menar, ekonomisk hållbarhet är ju också att vi alla måste ta ett ansvar. Man kan ju inte säga så här, nej men jag bor på hotell så då spenderar jag hur mycket vatten och el jag vill, för det är min fulla rätt. Nej men det är ju samma planet. Mm. Fast ja, ja. Antingen du bor hemma eller på hotellet. Så vårt mål är ju på Scandic att du ska liksom leva mer hållbart på ett Scandic-hotell än vad du faktiskt gör hemma.
Ni inspirerar helt enkelt folk. Det är bra. Mm. Jag har tänkt mycket. Vi pratade här på företaget här innan jag skulle komma till dig, så var det någon kollega som sa till mig så här, du måste fråga om det här med sängar, man bor i dubbelsäng. Vet du det, Anna? Det bäddar, om jag ligger i en dubbelsäng och ligger i ena sidan av den och den andra inte används, bäddar man om den där också?
Det var väldigt bra.
I pandemitiden måste man ställa en sån fråga.
Ja, det är klart. Alltså så här, under pandemin så är vi har ju safe stay. Och det innebär att vi är extra noggranna kring städning såklart. Men det här är väl självklart att vi städar och byter lakan om någon har sovit i sängen eller på något vis rört. Mm. Så att det, ja, det
men
är det.
Är
men många gånger.
Ja,
jo men Anders, så här är det många gånger. Det finns ju något som heter king size. Då är det en bred säng med ett lakan och två täcken. Mm. Då byter man ju underlakanet såklart. Sen finns det twin. Det är ju när det står två sängar bredvid varandra. Nej, då behöver man ju inte byta den andra sängen om inte du är en sån jobbig gäst som lägger dig i bägge sängarna för att du tycker det är din rätt. Nej. Då byter man ju bara den som gästen har sovit i. Och igen så känner jag lite så här att jag tror att vi behöver alla ta ett gemensamt ansvar. Nu är jag tillbaka igen till det här att det är ju inte bara så att du bor på hotell och då ska du spendera jättemycket vatten i duschen eller jättemycket el. Nej. Det är ju samma här. Tänk efter. Måste jag använda en extra handduk eller måste jag använda bägge täckena? När jag bor på hotell så tar jag ju alltid ett täcke, viker ihop snyggt. Jag till och med skriver en lapp där det står rent. Okay. Ja, men för tänker jag så här, ja, men då sparar jag ju den tvätten på det. Jag sparar också det hållbara arbetet och så sparar jag tvätten. Jag tänker mycket på det när jag bor på hotell. Men jag ska också säga att vad vi har gjort är ju att vi har något som vi kallar för EcoStay. Och det innebär ju att vi inte liksom hela tiden städar rummet när någon gäst bor.
Nej, precis.
Så till exempel, du bor ju ibland vissa fler än en natt. Jag tror att du kanske inte...
Nej, jag brukar också säga att de inte behöver städa.
Nej. Och det... på Scandic är det by default att vi inte städar om du inte ber om det. Mm. För vi menar att det är faktiskt bättre att spara planeten än att gå in och spendera vatten och el på någonting sånt. Men det är klart att man kan få städat om man vill.
Men det är bra. Jag tänker att den här, där ställer ni lite krav, inte krav, men där önskar ni att kunden ska vara liksom med på er hållbarhetsresa. Mm. Och det är ju jättebra. Mm. Men finns det krav på er också utifrån som ni måste leva upp till så att säga?
Ja, det är ju de stora kraven som nu, och det debatteras ju väldigt mycket just nu. Det kommer ju bli lagkrav på detta framöver också. Vi har valt att svanenmärka våra hotell, vilket är jättetuffa krav. Och vi har också krav på frukosten, så vi kan servera en kravmärkt frukost. Mm. Och sen så kommer ju allt det här utifrån. Och på något vis vill vi lite vända på det också och inte säga så här, det är krav utifrån. Vi menar på Scandic, vi har en hållbarhetsstrategi som vi har förankrat och beslutat att vi ska följa. Och den ska vara ledande i vår bransch. Vi ska inte vara en lagen säger, utan vi ska faktiskt leda utvecklingen. Och det är ju allt från fossilfritt till, som jag sa innan, förnybar energi till egentligen också det här med, som är en väldigt stor fråga idag, det är ju det här med plant-based, alltså med hur mycket rött kött serverar man och hur mycket växtbaserad mat serverar man. Och där vi jobbar idag väldigt mycket med att förflytta detta, framförallt bort från det röda köttet till vitt kött eller framförallt till växtbaserat. Mm. Men även, det är ju en teknik på hur du bygger bufféer, om du har bufféer. Att du ökar upp och lägger det gröna först, bönor först, och så tar du proteinet längst bak på en buffé. Eller när man bygger en meny till exempel, så är det ju viktigt att inte liksom kalla det för längst ner i hörnet det vegetariska alternativet, utan det kommer först upp. Ja. Det är väl självklart att vi har vegetariskt, liksom. Det är en del av menyn. Bra. Så att där tycker jag att vi leder och driver utvecklingen av det.
Ja, jag såg ju, på tal om detta ämne, så såg jag att ni har det här Karma. Jag läste om.
Ja, och det är ju egentligen, alltså det är ju ett genialiskt, ett ungt gäng som har kommit på att när vi har mat som vi inte lyckas sälja eller servera, så kan man då kontakta Karma och så kan man sälja det till andra som då köper det. Det är ju inget fel på maten eller någonting, men det är bara att vi har inte lyckats förbruka det.
Från gårdagens buffé kanske?
Till exempel, eller om det är någon kaféverksamhet eller någonting. Så Karma är ju helt, det är ju ett fantastiskt sätt att få en win-win på alla plan. Och lite, jag måste faktiskt fylla på, Anders, nu vet jag att du ibland vill ställa frågor, men jag bara pratar på. Nej, men det handlar ju om egentligen matsvinn också, när vi pratar om liksom att vi går från kött till växtbaserat. Men det handlar ju om idag, alltså när jag började jobba på hotell, så minns jag att man hade så här, man tog matsvinn och körde ut till svinbönder som foder. Och så kände man ju att det var ju bra. Det får man inte göra idag. Men man måste ju istället vända sig och säga så här, vi stoppar, alltså det ska inte bli så mycket matsvinn. Idag måste man ju titta på, det är ju det värsta också för samhället. Och där gör ju vi jättemycket tilltag kring att, även här, att man se till så att det finns små skålar, små tallrikar, att man påminner gästen, ta inte mer mat än du äter upp, etc. Och sådär. Så det här finns med oss idag, varje dag också.
Hotell är, som du sa innan också, det är ju ändå många som åker iväg på romantisk helg eller om man vill unna sig någonting. Och du sa innan, man ska inte duscha mer för att man är på hotell. Men det är ju ändå så att mentala bilden för en gäst är att man ska unna sig lite. Mm. Mm. Så det måste ju vara lite svårt att jobba utifrån det här då. För att gästernas inställning är kanske inte sparsamhet just när de är på hotell.
Mm. Mm. Nej, och jag har jättestor förståelse för det, för gäster, verkligen. Men på något vis tror jag också så här lite att vi måste tänka att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och någonstans måste det ju vara så här, bara för att jag går in på en restaurang eller in i en butik eller bor på ett hotell, så slutar ju inte jag vara Anna som tänker hållbarhet.
Nej.
Så att det är ju, ja, men alltså, vi måste ju tänka, det är samma planet, absolut. Anders, antingen du bor hemma eller du bor på hotell. Du bor säkert på hotell i natt, gissar jag. Du är ju Anders som är, du tänker ju hållbarhet. Det är klart att du gör det där också. Sen om du duschar 2 minuter mer, nej men gör gärna det då, om det känner att du mår bra. Men vi behöver ta ett gemensamt ansvar. Och det här är en konst, att inte bli pekpinne, utan få alla till att känna det. Och det är lite häftigt nu. Jag skulle säga så här, jag ser en väldigt stor skillnad som har jobbat med hållbarhet under väldigt många år. Idag är det ju gemene man som faktiskt tänker på hållbarhet. Mm. Det är ju, som jag kommer ihåg storyn jag sa om när man inte ens förstod hållbart ledarskap. Mm. Idag vet de flesta vad det innebär. Mm. Så det är, vi är på rätt väg.
Och kanske att de som är födda på 90-talet, som är de som kommer in i arbetsbranschen nu, eller till och med 00-talet, de har lite sådana här krav på företagen att de ska vara mer hållbara och tänka på sådana här frågor, kan jag föreställa mig.
Det ser vi väldigt, väldigt väl, och det har jag sett under ganska många års tid, att man vill jobba för någon som står för det etiska och för hållbarhetsfrågor etc. Sen är det mycket annat som är viktigt när man är medarbetare, men grundplattan vill man ha med sig i det.
Alltså det har ju varit ett COP26, ett världsmöte i Glasgow. Jag vet att du har bott i Glasgow, Anna, faktiskt. Det är spännande ju. Men det som, när du pratar här om att folk ska kunna ta ett större ansvar för vem de är och inte duscha längre. Det är ju så som jag känner att det här mötet har blivit i Glasgow. Att världen hade en ambition innan att göra saker rätt. Efter det här mötet så kanske inte allt blev bra, men i alla fall så är vi på samma väg nu, alla tjänster som man har ett mål att klara av det här klimattrycket som är, och att komma ner till 2,0 eller 1,5 grader, vilket ju är oerhört tufft. Men jag vet ju att du har jobbat i Norge och Finland och andra länder, så om man säger bara i Norden, är det stor skillnad tycker du här på tänk om hållbarhet?
Ja, och det var fantastiskt efter det här mötet också. Vi är ju inte framme, Anders. Det är ju väldigt viktigt att vi fortsätter liksom prata om det. Men absolut att det finns en... Det var intressant att lyssna på alla som var där om hur de har reflekterat över det. Väldigt viktigt. Det jag kan se, upplever jag... Jag har ju som sagt jobbat mycket i Norge och Danmark. Och jag var faktiskt precis i Danmark, Finland och Norge. Och min reflektion, inte av det här senaste besöket, det är att... Förut upplevde jag så var faktiskt ibland Sverige lite längre fram. Men så är inte fallet idag. Alla de nordiska länderna är lika intresserade och lika... Det är väldigt, väldigt tydligt att det handlar om en förbättring och att man vill väldigt mycket mer. Och vi finns ju i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Polen, där vi också kan se samma utveckling och resa. Så det kan jag tycka att, ja, idag är det i alla fall, om vi säger västvärlden, så är vi ganska enade. I Europa i alla fall så är vi ganska enade om de här sakerna. Och det är lite intressant om man drar det vinklingen då till besöksnäringen eller hotellnäringen, så är det så här att man kan till exempel se de här tredjepartskanalerna, alltså bokningskanaler som finns. De ratar idag hotell och hotellkedjor utifrån om du är miljöklassificerad. Google jobbar med det idag. Så även de här riktigt stora jättarna som finns i hela världen har förstått att vi som konsumenter är intresserade av att göra ett val, ett hållbart val. Så det här är liksom, det är en väldigt stor skillnad idag från förr. Förr var det någonting som vissa människor tyckte var kul att prata om och viktigt, och inte alla. Idag tror jag i stort sett de flesta företagsledningarna tittar på det.
Ja, jag tror det också. Vi känner ju det när vi jobbar ju mycket med företag och hjälper deras hållbarhetsarbete. Och det har ju blivit något som, innan var det lite greenwashing som man kallade, att man bara ville se ut och vara någon som jobbar med det. Men nu gör man det för att man har insett hur viktigt det är. Det är inte bara Greta som har förstått det nu.
Nej.
Alltså det är ju så, vi pratar Norden och Europa lite, men världen överhuvudtaget, vi lever ju väldigt olika förhållanden kan man ju säga, som du sa. Vi i västvärlden har det lite enklare, men vi släpper också ut väldigt mycket. Kan du bli orolig när du ser hur världen ser ut och de här frågorna vi brottas med?
Ja, för mig som har levt med den här frågan sedan min mors, den här spannen under diskbänken, så ja, det är klart. Nu går inte jag runt och oroar mig, Anders. Men igen, jag sa det innan och jag menar så här, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Så det är våra allas förbannade skyldighet att på något vis göra mer hållbara val i vardagen. Då sakta men säkert så blir det bättre. Nu har vi ju inte så lång tid så det räcker med små val.
Nej.
Men jag tror ändå att vi måste göra bägge saker samtidigt. De stora förändringarna och de små förändringarna i vardagen. Och då blir det en förändring. Och jag menar nu med min ålder att jag ser att det är på de flesta människors agenda idag. Det är absolut på alla företags agenda. Och det är absolut på Scandics agenda. Det har det ju varit då i minst 20 år sedan handduken kom upp från golvet. Men jag ser också att, jag menar, i sociala sammanhang jag rör mig så ser jag att man är mer medveten om det.
Det håller jag med dig om också, Anna, men jag tänker att världen är ändå väldigt komplex, för att alla är inte så utbildade i stora nationer som har det tuffare och inte förstår och så här. Därför har det ju varit en fråga om lagkrav och så här. Alltså, tycker du att man måste vara lite tuffare mot vissa för att lyckas?
Ja, jag tycker, ja det tycker jag. Jag tror att det är lite så här piska och morot ska jag säga då, men faktiskt ja, jag tror absolut man måste sätta lagkrav. Sen är det ju så här att vi som då har det lite bättre, eller ganska mycket bättre än andra länder, vi måste ju också hjälpa andra länder i så fall. Som jag, det är min livsfilosofi, man får hjälpa den som har det lite tuffare, och det kanske är i de här frågorna att vi behöver hjälpa till de länderna som kanske har det lite bättre. Så jag tror absolut man behöver sätta lagkrav på detta. Det går inte att vänta längre, det har vi förstått allihopa. Men jag tror också det är viktigt att liksom, och om jag får referera till liksom hela det här, vår början av samtalet eller kring hållbart ledarskap. Alltså, man behöver ställa krav, man behöver ha lagar kring hållbarhet, men vi behöver också liksom få alla med oss på tåget. Och det är samma kring egentligen klimatet och 1,5 eller 2,0 till 1,5 och sådär. Jag tror att vi behöver både ha lagkrav och vi behöver få människor att aktivera och engagera sig i frågan.
Alltså det är ju inspirerande att lyssna på det, Anna, det här med ledarskapsfrågor som är så intressant. Men tillbaka till hotellvärlden nu som avslutning. Vad känner du ligger i framtiden? Har du en bra känsla för det hållbara hotellvärldslivet?
Absolut, verkligen Anders. Alltså det är så här, det är två aspekter. Det ena är att hotell kommer alltid behövas. Det, så är det, det kommer alltid så rent. Då är vi på den ekonomiska hållbarheten. Men jag tycker också det är superhäftigt och jag är verkligen stolt över att jobba för Scandic som har tagit ett sånt strategiskt beslut att vi ska förändra och förbättra och vi ska leda utvecklingen inom hållbarhet. Och det är ju så, vi har ungefär 280 hotell ute på våra marknader. Så bestämmer vi oss för något så kan vi också påverka och vi kan underlätta kanske för de mindre aktörerna att faktiskt få följa med. Vi har ju ett team som jobbar kring hållbarhet, men det är också alla våra medarbetare som är utbildade och brinner för det här med hållbarhet, ska jag verkligen säga. Så det här, det är hotellvärlden och besöksnäringen är på en väldigt god resa. Och jag tycker att vi många gånger har tagit lead på utvecklingen på många sätt. Och tagit ett väldigt stort ansvar inom det. Det igen vill jag uppmuntra alla lyssnare här nu, och jag vill liksom verkligen så här missionera om detta. Det innebär ju att vi kan ju inte göra allting själv, utan du som gästandes i natt ska tänka igenom hur du spenderar elen, vattnet eller handdukarna. Och glöm nu inte när du checkar ut att tänka på tjejen eller killen som faktiskt ska städa rummet. Och lägg upp handduken så slipper man böja sig en extra gång. Det där handlar om att vara en god citizen.
Jag lovar att göra detta, Anna. Och så vill jag tacka så hemskt mycket för att jag fick komma och prata med dig.
Ja, och tack för att jag fick prata med dig och alla lyssnarna.
Det var allt vad vi hade för denna gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att sprida podden till era vänner och kompisar och kollegor. Det är ett viktigt ämne det här. Och har ni tips eller råd eller något annat ni vill komma med till oss, eller gäster som ni tycker är intressanta för mig att intervjua, så skicka in dem till info@exceed.se. Så ses vi snart igen. Ha det fint. Hej.